When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Hej Anders Sparring. Välkommen till Fågelkvittrets och kamratskapens podcast.
Tack så hjärtligt. Tack så hjärtligt. Vad vackert du. Du är en Bertil Perolfsk.
Ja, men jag tycker jag vaknade med viss esprit.
Ja, ja. Är det som är Bertil Perolfs grej, esprit?
Jag vet inte så faktiskt. Man ska sätta en grej, alltså, jag skulle sätta en grej Bertil Perolf, skulle säga trevnad skulle jag säga.
Ja, det skulle jag också.
Trevnad.
Ja.
Trevnadens apostel i Norden, som man kallas.
Verkligen. Och då kan man ju, då kan man nästan räkna ut med Lilton att han hade ett helvetes liv. Att det var
verkligen.
Trevligt.
Herregud vad alkoholiserat det var bakom kulisserna.
Alltså, han spelade alltid in när han var på 0,8 promille, så det var trevligt.
Mm. Ja, men precis. Han hade förstått den här filmen Druck. Att man ska vara liggande 0,6-0,8 där.
Ja. Vi har pratat kanske om när Bertil Perolf har vakat in julafton på Österåkersanstalten.
Ja, kanske att du nämnde det. Alltså då kan jag tänka mig att jag drog någon så här koppling till Johnny Cash på St. Quentin. Men Johnny Cash var ju också på Österåker.
Just det.
Väl?
Ja, det var han. Ja. Precis. Nej, men då gör han ju en sån där, just där Bertil Perolfs trevlighet, att han beskriver fängelset utan att säga att han är ett fängelse, men att det är så här. Ja, jag har sovit i ett rum med ljusgula väggar och mot motstående vägg så ser jag nu det hemtrevliga skuggorna av ett galler. Alltså det är lite, inte så. Det är nästan Tage Danielsson humor. Liksom,
hur det låter som både hemtrevnad och esprit tycker jag. Det
där. Ja, esprit, och sen så dör esprit något därför att han har ju ett gäng fångar då med sig runt, som det är alltid skivet i kaffe. Det var väl skivet i kaffet. Ja. Så ja. Gäng, och då, är det då berättar ju de lite om hur julafton kan vara för en blandmissbrukare och återfallsförbrytare. Och då är det någon som pratar om att han ska mucka. Det här är dagen före julafton. Han ska mucka idag. Så han kommer vara första dagen i frihet på julafton. Och då frågar Bertil, så här, vad ska du göra då för någonting? Träffa familjen? Mm. Nej, då ska jag nattvandra. Kommer att vandra hela natten runt i stan. Ja. Det är det enda sättet att överleva julafton på. Det är att gå och gå och gå. Därför att det dämpar ångesten, va?
Jävla mörkt det blev.
Det dör lite Bertil Perolfs esprit. Det är direkt sändning också. Man ser Bertil Perolfs producent sliter sitt hår. Och sitter han så här. Okej, men låt det bli mörkt då. Bertil, låt det bli mörkt.
Jag var på stand-up-klubb igår och körde lite nytt och sådär. En liten klubb som heter Riva i Vasastan. Mm. Som ligger vid Tegnérlunden ungefär.
Ja.
Det är lite roligt för de på sina toaletter har de då en inspelning av när Astrid Lindgren läser Mio min Mio. Så det är mycket jum och miramis och sådär i högtalarna. Men det var inte det jag tänkte på, utan för då träffade jag en kompis och kollega som heter Lisa Dahlin, och hon berättade att, jag frågade lite grann, hon bor i Stockholm nu och sådär, ja, men vad har du, något så här, har du något skrivjobb och sådär vid sidan av att du kör stand-up och sådär, och så sa hon, ja, jag har haft det här Rings och spelar vid gigget.
Nej.
Så hon hade suttit och skrivit för Rings och spelar vid, det tycker jag, jag vet inte om jag får outa det, men det är väl inget kontroversiellt, men det var rätt, apropå skivor till kaffet, så tycker jag det är rätt kul att man kan skriva för parlamentet och sådär, men man kan också köra ett litet ring så spelar vi gig liksom.
Men då gör ni någonting så att du sitter och skriver frågor då?
Ja, och skriver frågor och lite pratar och sådär, tänker jag.
Men du skriver, förslag på småprat också, typ såhär, jag ringer från Ljusdal, vad har vi på Ljusdal?
Yes, jag tror där tänker jag att programledarna får får på så här, de får freebasea där, tänker jag.
Ja. Om du fick frågan, Fritte, har du lust att ta över Ring så spelar vi, alltså att programledare, skulle du tacka ja då? Mm.
Om 10 år skulle jag tacka ja.
Alltså jag tror att det är mindre än 10 år kvar tills du får frågan.
Men nu, berätta Anders, hur är det på Gotland nu då?
Ja men det är helt okej, okay. Alltså det är väldigt fint, det är, vädret är ju helt fantastiskt måste jag säga. När vi kom så var det snö, typ snökaos, minusgrader, när man tittade ut första morgonen var det vitt överallt. Men nu är det liksom den här, det här man längtat efter hela vintern, det vill säga när naturen vaknar och det är liksom runt 15-16 grader varmt ute och man liksom går runt i t-shirt och det är mycket små fåglar och så här.
När man kan lägga sig på gräset och somna och inte dö.
Ja, typ så.
Eller hur? Och så vaknar man och så, oh vad härligt, jag är lite frusen men jag dog inte. Ja. Och så känner man att dagen gryr. Vad skönt, jag behövde inte nattvandra. Jag kunde bara ligga på det här, liksom, lite så här i kalla och liksom daggvåta gräset. Men jag dog inte.
En natt bara på gräset, det skulle nog suga livet ur en. För det blir ju frost på nätterna fortfarande.
Ja, okay. Men så tar man den här, om man inte dör så tar man den här bag-in-boxen som man har druckit kvällen innan och somnat på. Så tar man och blåser upp den här lilla påsen, bagen, och så gör man som en liten kudde av den. Och så ligger man och njuter av morgonsolen.
Är det en livsnjutare? Finns det någon mer livsnjuteri än att blåsa upp den påsen och ha som kudde?
Ja, då har man liksom, om man inte har gjort det så har man inte levt, ska jag säga.
Det är ju också att återanvända bagen. Man kan också säga, om man har småbarn kan man blåsa upp de här kuddarna och knyta dem runt armarna på barnen när de ska bada så de har en sån här.
Precis. Det är liksom som en klassmarkör. Man vet att det här är en mamma som inte ens har råd med Lidl men som har råd med ett par bag-in-boxar om dagen.
Man ser det inte så ofta runt de kommunala badplatserna i Stockholm men desto oftare runt Mjölby.
Ja, så, precis. Ja. Men det är också det så här att är två bag-in-box-påsar med gaffatejp runt Kevins och Liams armar, kan man säga.
Det skulle funka som flytväst också ute på sjön, att man som gaffar, så har man gaffat fel bag-in-box runt ungen. Så när den ramlar så sjunker som en sten, då fattar man att vinet också, fan också.
Oh. Varvid man såklart dyker ner till 14 meters djup och räddar vinet och sen eventuellt barnet.
Mörkt. Det är mörkt som en julafton på Österåkersanstalten.
Ja, herregud. Ja, det alltså, är mörkt, men det är, vi går ju mot ljuset.
Vi håller på att göra någon slags fagning här på Vamlenbolaget. Och jag tror att fagning är en gotländsk term som är att man liksom städar upp efter vintern.
Mm.
Men det är något så inåt helvete rörigt här alltså. Det är så fruktansvärt rörigt. Det är liksom också ett hus som egentligen ska behöva en typ så här renovering i form av en dynamitgubbe, en bulldozer och ett nytt kataloghus. Liksom den renoveringen skulle man behöva göra.
Ja, men det, då skulle ju stora kulturvärden gå förlorade också.
Ja,
men
det skulle de. Ett gammalt mejeri från 1926 skulle försvinna. Ja. Men istället så står man på så här att typ går och sandpappra på ruttna dörrar för att de inte går att stänga ordentligt. Och Mårten ligger nog och spacklar ett golv som vi ska måla med en sån här livsfarlig utegrund. Liksom.
Men säg vad man vill om Kristina och Björn Thorsson, men de kanske inte är sådana som så här, de kanske lever mer än håller efter gamla hus. Eller nu är Björn borta, det vet jag. Men det är bara min vibb av den här kreativa familjen Thorsson.
Verkligen, verkligen. När barnen var små så var jag så orolig, för det var så mycket gravrost som låg slängt överallt på gårdsplanen.
Mm.
Alltså riktig gravrost, du vet så här en gammal lie som där skaft liksom där bladet står rakt upp från marken och så. Så jag tog hyrde ett släp och slängde upp all jävla gravrost noga. Jag var noga med att täcka liksom all hud upp med det på och sen körde jag till tippen och slängde det. Då var Björn så här, vad har hänt? Vad fan har du gjort? Jag slängde all den skiten. Men det var ju min skrot. Och då samlade han på skrot.
Ja.
Så att det var inte bara sånt som hade hamnat på marken, att det låg en gammal mjölkkruka som var helt avrostad. Nej. Utan den skulle vara där. Det var liksom en sån installation.
Men hur lång tid tog det för att reparera den rostiga relationen mellan dig och din svärfar då?
Ja, alltså jag tror att bara året därpå så kom det en stor traktor med en gammal plåtsilo som nu var bara gravrost som placerades på våra ägor här. Så nu står den 8, alltså i radien 8 meter eller diametern 8 meter stor plåtsilo. Det ser ut som en gravrostjurta på baksidan av huset.
Vad skulle den silon ha för funktion då?
Det är väl akustik där inne, så att vi har haft violinkonserter där inne faktiskt. Men man är in med egen risk. Det är ju bygghjälm på som gäller.
Wow. Så här, till och med violinen får ha en egen liten bygghjälm.
Ja, det var faktiskt en violinist här som heter Anna Lindahl. Som, hon är med i Kungliga Musikaliska Akademin. Hon var inne och spelade på en fiol från 1600-talet där. Spelade Bach. Och det var lite nervöst. De kröp in liksom i den här fiolen som är med ett försäkringsbelopp på 1,5 miljoner. Liksom.
Var det en Stradivarius eller?
Nej, det var en äldre fiol. Alltså Stradivarius är 1700-tal. Det här är 1600-talet.
Okay. Ja. Mm. Finns det någon annan som är... Det är Cremona i en sån här fiolbyggarstaden.
Är det det?
Ja, där Stradivarius bodde där. Sen fanns det någon som heter Guarneri också som var Stradivarius konkurrent. Fast de kanske inte var konkurrent, så de kanske bara... Men Guarneris fioler går ju också för hiskeliga summor.
Är det så?
Och, ja.
Jag ska ta reda på vad det är för fiol. Hon är ju väldigt pratsam och gillar att snacka om sin fiol.
Ja. Men vi hade faktiskt en stråkkvartett på när vi gjorde stand-up-galan för några år sedan på Skalateatern i Stockholm. Ja. Då tyckte vi det var kul, istället för ett så här rockband så hade vi en stråkkvartett. Och då så träffade jag en av tjejerna i kvartetten för ett tag sedan, och då spelade hon på KTH, hade någon så här doktorspromovering. Och då fick jag en liten prassum med henne, och då berättade hon att hon hade fått någon så här, man kan få stipendier för att för att få låna då en fiol om man är talangfull, och då hade hon spelat på en Stradivarius, men sen så höll det här stipendiet på att gå ut, så nu visste hon inte vad hon skulle ta sig till, för att hon hade liksom vant sig den här klangen från kanske en av världens bästa fioler, eller en av topp 1000 kanske.
Men det är liksom inte det att den är 300 år gammal, utan att det är en Stradivarius, så att den håller också klangen så lång tid.
Ja, men jag tänker väl att det dels bygger på att den är välbevarad. Det kan ju inte bara vara en Stradivarius, det kan ju finnas misshandlade Stradivarius-fioler också, tänker jag. Men det är väl en kombination, tänker jag, att faktiskt att de byggde extremt bra fioler just i Cremona på 1700-talet, men också att det är lite det är lite Rolex-grejen också, att varumärket och sådär. Lite kanske någon slags placebo och så.
Men vad skulle de vara tvungna att betala om man ville köpa fiolen?
Jag vet inte vad en Stradivarius... Jag skulle tippa på en miljon skulle jag tippa på, va?
Mm, jag tror mer.
Ja, börja där kanske.
Ja, nej, men jag tror att Anna fick sin av någon... Hon har berättat den här historien, men hon fick ärva den av en annan violinist som ansåg att hon var den som skulle ta över den. Liksom. Och den var väldigt extremt passade väldigt bra att spela just Bach på.
Just det.
Jag filmade lite, jag tog upp lite ljud. Jag kan lägga upp det på en Patreon-sida, ska lägga upp lite ljudfiler från när det är även filmat när Anna spelar Bach i jurtan, så får ni som är Patrons höra det. Det är, om ni vill bli det så kan ni gå in på patreon.com/4meter.
Just det, och där kan man då stödja oss med en mindre summa per avsnitt, eller hur? Vad är det för småfåglar du har på Gotland då?
Ja, vad är det? Grönfink kanske, rödhake. Mycket tättingar. Alltså det är väl väldigt mycket tättingar, men även faktiskt en och annan hökfågel, en havsörn som häckar här i närheten, en stor jävel alltså.
Wow.
Och sen så är det väldigt mycket kråkor också, och skater och korpar. Jag tog en promenad i skogen igår, och då var det verkligen ett sånt enormt jävla fågelliv. Alltså då var det naturmorgon, kan jag säga. Om man ska prata om radioprogram.
Häftigt.
Helt otroligt. I vanliga fall så brukar jag alltid lyssna på något när jag är ute och går, men jag gjorde inte det, utan jag bara gick utan att lyssna på något. Och då lade jag märke till att fan vad det har börjat dåna på i skogen nu alltså. Och så är det citronfjärilar och blåksipper, och det är helt fantastiskt. I dikesrenen växer det ramslök och så här, så det är rätt nice.
Men du, ska du skörda ramslöken och göra någon slags ramslökssmör nu?
Vi gjorde det igår. Ramslökspesto. Men sen har jag börjat på en annan grej också. Sen har jag upptäckt en grej. Förra veckan så pratade vi om att Magnus Uggla var den första som gjorde fungerande popmusik med humoristiska texter. Då hade vi glömt bort Povel Ramel. Helt och hållet. Vi nämnde inte ens. Vi nämnde inte ens programmen.
Nej, men det beror på vad jag menar med popmusik. För att Paul är mer, så här, mer förankrad i visa och jazz, tänker jag, än pop just. Alltså. Oh, men precis, på, om man säger populärmusik i bredare bemärkelse, så absolut.
Ja, han gjorde i alla fall, om det var någon som Paul Ramme gjorde, så var det radiohits.
Mm.
Med humoristiska texter. Den är just nu nummer 5 på min lista över på Rammes bästa låtar.
Okej, vad roligt. Och så kokosnöten är nummer 5. Vad ligger nu som nummer 4 då?
Alltså jag ska bara börja med att säga att jag har aldrig lyssnat på Povel Ramel. För att i mitt föräldrahem så vi lyssnade väldigt mycket på Hasse och Tage, men Povel Ramel var en, ska säga, Gösta Boman-versionen av Tage Danielsson i vårt hem då. Vi tyckte att vi antog att han var moderat. Så jävla korkat. Povel Ramel var moderat.
Men han var väl så här allmänborgerlig så där.
Jag tror att han var sosse faktiskt.
Du tror det,
politiskt. Ja. Stod...
Men kulturellt borgerlig.
Ja, han var ju gammal, gått på Karlssons skola och kommer från en gammal adelssläkt. Han var ju baron och så där, bodde på Lidingö ihop med Ragnar Östbergs dotter, liksom så här högborgerlig verkligen. Och det har man ju, men det var aldrig det bjöds aldrig Povel Ramel i mitt barndomshem. Det bjöds desto mer Hasse och Tage, eller egentligen bara, och Magnus och Brasse. Så att han är blind fläck för mig. Men efter att vi hade spelat in förra veckan så började jag och lyssna lite, så att kolla in Povel Ramel. Och föll som en jävla fura för karln, alltså. Fan vad bra han är.
Underbart. Ja. Men ja. Det var roligt. Men det är så här, sent ska syndaren vakna när det gäller Povel, tänker
jag. Men har du för relation till Povel?
Alltså jag har väl en relation som många andra. Mina föräldrar hade heller inga Povel-skivor hemma. Så det jag har liksom hört har jag hört. Ja, men det var när man i musikundervisningen på mellan- och högstadiet, när man sjöng låtar helt enkelt. Alltså Kokosnöten fanns ju såklart med i sångböckerna.
Ja.
Och sen några andra låtar, tror jag. Och sen har man väl liksom lite grann dykt, alltså så här, landat i Povel vid olika tillfällen. Så här, men jag kollar på TV lite här och där, och sen tror jag köpte, vad heter den, Lingonben heter det, så här, hans lite samlade dikter.
Just det.
Som jag har i bokhyllan och som jag läser en del och sådär. Nej, men alltså, det, för mig är väl Povel så här en person. Jag har liksom otrolig respekt för honom, men det har inte lyssnat så mycket. Men jag håller koll på det mest kända, får man väl säga.
Men du var till exempel aldrig och såg Tingeltangel på Tirol då 1989?
Nej.
Ja, för jag har gärna sett honom liksom. En gång.
Ja, men det hade ju varit kul faktiskt.
Ja, men det var ganska kul. Det bekräftade liksom bilden av att Povel är en högborgerlig gubbe som sjunger klurig jazz. Men då var jag 20 år, det var ju inte Povels prime time liksom. Det här var ju 1989, då var han han var närmare 60 bast eller 70 bast, och det var liksom inte riktigt. Men jag har ingen relation till Knäpp-upp-revyerna överhuvudtaget. Jag kanske har sett några av de här filmerna de gjorde, typ I rök och eld och så här. De har nog sett Ratata, jätteroligt. Ja. Men då är det ju Martin Ljung som man är ute efter liksom.
Ja, men när det gäller så här revyer och filmer så tänker jag med att, alltså utan jämförelse i övrigt, så är det på väl så här lite kanske mer Henrik Schyffert-karaktären som är den. Alltså förutom att han skriver ju allting och är väldigt begåvad och musikalisk, som inte Schyffert är, så är han den här som är som den sammanhållande länken som ja, men regisserar och får allting att hända.
Ja, precis. Men kan du, jag förstår att du är ganska bra på Hasse och Tage. Du kan liksom dra en, du kan åtminstone citera en sketch från varje Hasse och Tage-revy. Typ så här. Du har koll på Aftonbladet eller Expressen.
Jo,
koll på...
ja, men lite så här, stampat jordgolv och spik i foten.
Ja.
Och, ja, men,
Stadslollan och så här.
Ja, precis. Ja,
men hur bra, men visst har man inte riktigt den kollen på Povels grejer?
Nej, alltså när det gäller sketcher så har man ju, alltså, har man ju jättelite koll. Men,
det var
men,
typ så här, det var en gång en gube som bodde i en lodda, och det är ju för att Hasse Alfredsson är med i den sketchen.
Ja, för det var väl när Hasse var med i Knäpp upp...
Ja.
alltså i slutet av 50-talet innan han började göra egna grejer med Tage.
Mm. Mm.
Och sen vet jag inte om Fingal Olsson, är det från någon knapp upp revy eller ett lösnummer?
Fingal Olsson, det är ju, jag vet inte om det är väl en knapp upp grej, men det är väl Martin Ljungs stora liksom paradnummer.
Exakt. Ja. Ja. Nej, så sketch och sångmässigt så från revyerna har jag dålig koll. Så jag är lite dålig koll på vilka låtar som är från revyerna och vilka som är från radion, så att säga. Och skivorna, ja. LP-skivorna.
Vilket fall som helst så började jag lyssna på Povel Ramel då, som en manisk idiot i förrgår. Eller om det var för 3 dagar sedan. Och tyckte plötsligt det var helt fantastiskt. Därför att det är väldigt roliga texter. Och det är liksom flamsigt på ett sätt som inte har så tagit. Det är mycket flamsigare liksom.
Ja,
det är mycket svårare att ta på allvar. Det känns som att om du hade ett allvar, en tyngd i kroppen av liksom en känsla av existensen ställer för stora frågor och du måste komma ut med det, då skulle du inte vända dig till Povel Ramel.
Nej.
Utan däremot om du tyckte att det blev ett roligt ljud när man stoppade in fingret innanför kinden och snabbt tog ut det så här. Då skulle man gå till Povel Ramel. men jag måste ha varit i behov av ett enormt flams, därför att jag kunde inte sluta lyssna på Povel Ramel. Och då gjorde jag också en liten fem i topplista över Povels bästa låtar. Vilket var ett stort nöje och ganska svårt, måste jag säga. Skulle du kunna följa den och säga själv säga vad, om jag säger, nu vet vi att Fara kan inte få upp min kokosnöt, det kom på 5:e plats.
Ja.
Kan du då liksom, skulle du lite proffsigt kunna kommentera, okej, okay, bra, jag skulle lagt den lägre, jag skulle lagt den högre.
Nej, men så här, om man ska ta de stora hitsen, så att det finns ju några, och då kanske kokosnöten, den är ju, men alltså det är ju en landsplåga, men det är ju frågan om hur uttjatad man tycker den är. Så det är väl mer det, tänker jag.
Det finns en karaktär i filmen Mitt liv som hund av Reidar Jönsson.
Ja, Thomas von Brömsens.
Ja, exakt. Eller Lasse Hallströms filmer är det såklart.
Ja.
Som inte kan sluta lyssna på den stenkakan. Och till slut han var på och bygger en koja också. Han bygger en punschveranda.
Mm.
Och till slut så ska han lägga från sig hammaren och då kan den hamna rakt på stenkakan så den spricker. Och då ser man att hans fru är ganska lättad över att äntligen är det över.
Men nu blir jag så himla rörd över Thomas von Brömsen.
Ja.
Han är så himla fin, tycker jag.
Ja, fantastisk. Helt fantastisk.
Mm. Ja. Men jag kan förstå hans förbläst för kokosnöten, för att jag menar, hur många hitlåtar kom det på 40- och 50-talen, 60-talet, alltså det är klart att så här, det är klart man lyssnar, man älskar den.
Det är framförallt texten är ju, alltså melodin är ju, den sätter sig som ett jävla virus i skallen. För det är liksom, det är som, na, den är så enkel liksom. Men sen är det också Martin Ljungs, liksom, Martin Ljung gör ju pappan som Povel berättar för.
Ja, just det, även på ja, just det, just det. Ja.
Minns
det
flygen kvar? Ja. Glöm den är du rar. Vad?
Ja, just det, precis. Ja. Men sen är det hans sångstil också, för att ibland så sjunger han sjunger ganska nasalt. Ja. Ja, jag kan inte få upp min kokosnöt. Och så ibland så kokonöt. Ja. Och så här, liksom, freestylar lite grann på ett roligt sätt, tycker jag.
Ja, jag kan inte få upp min kokosnöt.
Ja. Men han sjunger ett, vid ett tillfälle sjunger han kokonöt.
Mm.
Och då är det, jag har en sång bok, eller vi har sångböcker som barnen har, som är såna här moderna böcker med en litet mikrochip med musik, inspelad musik, så man sätter på musiken och så sjunger man till.
Mm.
Så det är ett ganska, ganska bra komp då, det är piano och lite instrument. Och då är kokosnöten med, och då varje gång jag sjöng det för Bosse, och jag sjöng kokonöt, och sen så var han för att stanna, kokosnöt heter det, pappa. Och jag var så här, jo men nu sjunger jag rätt likt originalet här. Alltså jag försöker vara liksom originalet trogen här. Povel sjöng kokonöt.
Men kan du spela originalet för Bosse för att liksom...
Jo, det kan jag väl säkert göra. Men det kändes inte som att jag var så rättshaveristisk. Jag inte så att jag går och hämtar... Eller sätter på Spotify för mitt barn och så här... Va? Vad säger du nu, va? Vad sjunger han? Vad sjunger han?
Risken är att om han får höra det med Povel så... kommer han att fortsätta lyssna på den. Men den har ju också en dramaturgi. Det avancerar i att det här med att han inte fick upp kokosnöten, det har havererat ett helt hem. Det finns ingenting kvar. Det är bara kokosnöten som är så lik. Och det är bokstavligen allt annat är borta. Huset, allt. Ja. Mamma har blivit hon har blivit helt justerad.
Ja, precis.
Han har försökt testa och dänga mot morsans ansikte. Vilket har fullständigt justerat henne.
Ja, men det är liksom, den är skämttät, men sen är det också roligt för att det är ju, alltså premissen i låten är ju en observationshumor.
Ja.
Att en kokosnöt är svårforcerad.
Exakt.
Jag minns ju när jag var liten och mina föräldrar hade köpt en kokosnöt och den skulle forceras.
Ja.
Och pappa, det var ju som i låten, alltså att han försökte med, du vet, olika mejslar och sågar och sådär. Liksom, jag tror att den där sen fick den här kokosnöten ligga i bokhyllan och torka. För det var liksom såhär, nu hörni, hallå hela familjen, kom hit nu, jag har köpt en kokosnöt på Konsum här. De hade kokosnöt på Konsum. Nu ska det fästas på vad som nu finns in i en kokosnöt. Det är väl något, det är väl kokos... kokos. Men alltså det är ju någonting med så här, det här livsnjutandet som finns i runt Söderhavet och kanske på Hawaii liksom, när man bara öppnar med lätt hand som en kypare i Normandie öppnar ett ostron. Kan någon så här smidig liten 17-årig kille liksom på något sätt öppna en kokosnöt och sen så dricker man den här läskande så här kokosjuicen och sen så gröper man ur den och så äter man kokosköttet. Men det så var det inte i familjen Fritzons
inte i familjen Sparring heller kan jag säga.
Nej, det var så jävla valhänt och dåligt skött i den här kokosnöten. Coconut incident som vi kallar den.
Man dånar fram fogsvansen och sågar. Det är sågspån i det här. Juicen skvimpar ju ut för man lägger nöten ner för att kunna ta spjär och såga sig igenom.
Sluta med att man försökte backa över med Saab 96. Saab gick sönder. Nu känns det som att vi håller på att hitta på nya verser på kokosnöten.
Ja, men jag tycker ändå att ditt akademiskt torra sätt att säga att den bygger på observationshumor, det är väldigt klockrent. Den låten som kommer på plats nummer 4, den är inte alls lika bra.
Nej.
Den bygger absolut inte på observationshumor, den bygger på ren exotism. Men den kommer upp så högt på listan för att introt är så jävla bra.
Men är det Icke tycka om turist?
Nej, den är inte min. Nej. Den gillar jag inte. Nej, det går bort. Nej. Den går på fet bort. Itmahoa.
Jaha, jag är Itmahoa, bombotumbaga, självplågare. Och jag har kommit ifrån långt bortom
Indien. Det är också det att han inte säger Indien utan Indien.
Jag är Itmahoa, bombotumbaga, självplågare. Och jag har kommit ända hit från Chimbunda, strax bortom Tokyo i Indien.
Men den har en fantastiskt intro.
Ja, men det är någon slags flöjt va, eller?
Ja.
Ja.
Och sen här knäpper upp ensemblen som står med olika kazooer och liksom låter som en anka. Och så här. Annars är det ju milt. Den bygger ju på ganska billiga skämt. Liksom. Vad en självplågare, hur han framlever sitt dag eller sitt liv.
Just det.
Varje kväll bränner jag upp mig själv på bål. Själv på bål. Han gillar att konsumera soppa på en spik och sånt där. Det är ganska... Men den är liksom, den har någon form av, alltså, den har en kvalitet av flams som får mig att skratta ihjäl mig bara jag tänker på intro.
Ja, vad roligt. Den typen av skämt, då kommer jag att tänka på Geja Sundströms text till Stefan Demerts Anna Anaconda.
Ja.
Eller det är deras låt.
Är oerhört, den ligger väldigt nära Itmahoa.
Ja.
Faktiskt, måste jag säga.
Ja. Tycker jag man glömmer bort textförfattaren Geja Sundström.
Alltså är det Geja som har skrivit texten till den?
Ja, jag tror att det är Geja som har skrivit texten till den. Jag vågar inte svära på det, men jag tror att det är det. Många kanske känner till Geja Sundström mest som en del... Är det en fågel eller en hund?
En hund. Det är Sigrid, det är min hund Sigrid som leker alltså 100 meter bort.
Ja, men det är underbart. Ja. Men det ska man få göra. Nej, men man, många kanske känner till Jesus Sundström mest som så här, för några säsonger av Gäster med gester på 80-talet.
Ja.
Men hon var ju så mycket mer.
Ja, hon var också textförfattaren till Anna Anaconda.
Ja, med en liten brasklapp för att hon kanske inte var det.
Men fan, visst dog Gäster Sundström för ett tag sedan?
Ja, hon, det vågar jag.
För Stefan Demert
vet jag. Jag tror att hon är i livet. Det hade jag man hört, tror jag.
Okej, men
ja.
Stefan Demert har lagt sig på rygg.
Kanske hon har gjort. Ja.
Han gjorde ju också den här balladen om den kaxiga myran som är väldigt rolig. Mm. Tycker jag.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Fyra meter.
Plats nummer tre, det är också en sån här avancemang i att saker har gått åt helvete. Och det är The Gräsänkling Blues.
Ja,
just
det. Som jag inte
kan sluta älska.
Min fru har rest till Mölle. Mölle by the sea. Eller något sånt, eller hur?
Ja.
Ja, och sen kommer hon hem på slutet. Är det
ja,
så?
En nyckel hörs i dörren. Jag hör den allt för väl. Hon skulle komma imorgon. Men det roligaste är ju vårt hembeträde Asta, vår kära gamla skatt. Förlorar jag i poker mot Stig Järrel i godnatt.
Det är också så här, det är en sjuk humor, men också lite så här misogynt eller så. Lite människohandel med kvinnor. Så.
Ja, den är otroligt misogyn. Det är också att han har ju varit så glad att hans fru skulle dra, för nu ska han leva nu ska han leva life.
Ja.
Men nu längtar han bara efter hennes liksom trygghet och förmodligen också att han ska få erkänna då att han har haft 4 Scandal Beauties hemma och spelat bort hembeträdet mot och få förlåtelsen.
Just det.
Men han tänker ändå försöka städa och stämma om flygen också.
Jag är ju gräsänkling just nu. Om man fortfarande kan använda detta slitna ord. Jag är Ida och barnen i Skåne och hälsar på mina svärföräldrar.
Ja.
Tillika hennes föräldrar, tillika barnens morföräldrar. Kärt par och många namn.
Men du har druckit 2 glas rött en onsdag före klockan 14.
Ja, alltså grejen är den att jag åt en pizza till lunch. En sån här fryspizza som jag värmde i ugnen. Och då tänkte jag att jag tar ett glas rött till den. Och sen så tänkte jag att jag ska podda med Anders. Och då kan jag ta ett glas rött till.
Vad händer sen då? Vad händer i eftermiddag?
Inte mer rött kan jag säga.
Nej.
Men däremot håller jag på med en episk källarrensning.
Jaha.
När de är borta så då, när katten är borta så rensar pappa källaren. Som det gamla ordspråket lider. Nej, men vi har haft ett så här ganska så här, sen vi flyttade in så vi gjorde ett så här hyllsystem med plywood så här, längs en hel vägg. Och där, det hyllsystemet har liksom plågats av då olika tillfälliga så här, instuvningslösningar. Det här har varit allt från så här serietidningar till LP-skivor till Lego, till olika, ja, men olika leksaker, böcker, tidningar, ja, olika grejer. Så nu har jag liksom röjt ut hela det här systemet och sorterat då. Alltså så Lego för sig, Duplo för sig, olika plus plus för sig, olika byggsystem för sig, LP-skivor uppsorterade, serietidningar uppsorterade. Så nu har jag på skrivbordet inne i källaren, så har jag liksom så här, ligger det som ett hav av olika grejer, så här, skruvar, spikar, pluggar, muttrar, pennor som ska sorteras in i olika skrin och askar.
Fantastiskt, det är ju fan poesi.
Jag ska inte säga att det är ett sisyfosarbete, för det är, jag ser nog ändå slutet i tunneln, eller så här, ljuset i tunneln.
Finns det något fack för släng? Alltså det här ska slängas?
Ja, oja. Det är flera kassar och du till grov sop. Så. Och det är rätt skönt då att man ens fru är inte hemma då.
Ja, jag fattar verkligen då.
Kan man ta de där besluten liksom?
Ja, men det är inte väldigt skönt att inte Bosse och Fred är hemma.
Ja, verkligen. Så det är, liksom, det är ganska mycket släng och sen lite skänk.
Uh-huh.
Och sen, sen börjar nästa fas, och då är det källarförrådet, alltså utanför lägenheten. Mm. Då ska det också, för mycket grejer ligger då i väntan på att åka ut ur källarförrådet.
Men så hur skulle din gräsänkling blues då låta?
Ja, men den skulle bli fruktansvärt tråkig och ohumoristisk, för det skulle bara vara sådär... Jag gick ner i min källare, jag skulle sortera massa skit. Sen sorterade jag hela dagen och hela natten. Jag sorterade sjungande min gräsänkling blues. Vad ska det vara? Inte fan vet jag i min blues.
Ja, men kan man inte göra humor kring att du är så analt lagd? Så tväranal. Mm.
Ja.
Alla handdukar har jag vikt ihop. De ligger i färgskala. Tandborstarna har en varsin mugg och alla har en varsin tandkräm nu. Du är som en liten aspergiansk analretentiv fascist som går runt och fixar till.
Precis, men då skulle man ju snarare, då vill man ju så här, ha en marsch än en blues, eller hur? Ja. Alltså om musikstilen ska koppla till känslan i så här, vad ska man säga, grundkänslan hos personen.
Det gräsänkling paradmarsch.
Ja, precis.
Och så slutar det
med att... Fritte Frittesson. Snöja från hans hår. Det är mjäll, det är skit. Hej mina lustiga bröder. Men alltså det knarrar under klackarna, det är en legobit. Hej Phil, hej Brasil, så går vi ner i källan. Och bugen är i pilingar för Lego. Ja, okej, skitsamma.
Vad hamnar du för liksom inre lägen när du sorterar muttrar och skruvar och legobitar? Är det gamla oförrätter eller är det en ljusnande framtid?
Nej, men det känns ganska skönt. Det finns en inre tillfredsställelse i att sortera. Om jag öppnar ett skåp som inte är sorterat så mår jag dåligt. Och det finns många osorterade skåp här, man kan säga. Alla skåp är osorterade. Men det är bättre att det är osorterat bakom skåpsdörrarna än att det ligger framme i alla fall.
Det finns tydligen någon sån här fotografi som har tagits av August Strindbergs arbetsbord. Känner du till det?
Nej.
Jo, men man har tagit en bild på, han har ett skrivbord med en låda man kan dra ut, och så har han dragit ut lådan och tagit en bild. Och på skrivbordet är det liksom perfekt ordning, allt ligger precis rakt, men i lådan är det kaos, där han bara rakat ner.
Just det.
Alltså så här, prydligt yttre, kaotiskt inre på något sätt. En lite hobbypsykologisk tolkning av August Strindberg då, utan att läsa hans böcker, utan bara titta på ett foto av hans skrivbord liksom.
Just det. Mm. Ja. Okej. Men det är en plats tre.
Det där var plats tre. Nej. Det var gräsänkel blues. Ja. Plats två är ta av dig skorna.
Ja, den ska med. Mm. Den ska med.
Därför den
också... den är ju vacker.
Ja. Det är fantastiskt vacker. Jag hade lite fotfobi när jag var liten. Jag gillade inte att gå runt barfota. Jag gillade inte vuxna som gick runt barfota. Jag tyckte det var äckligt, så att jag pallade inte riktigt med att ta av dig skorna som barn.
Aha, okay.
Jag tyckte att den var äcklig. Lite för, det kommer för hudnära.
Men är du botad från din fotfobi?
Ja.
Då?
Och jag kan verkligen förstå känslan av vad skönt att ta av sig skorna. Och
sen men, jag kan ju se det gå runt så här på sommaren i barfota. Ja, men det kanske inte du gör.
Jo för fan. Men som barn
eller har du ett par... Nej, men har du bara kanske ett par tunna Espadrillos i storlek 48?
Nej, jag har 49. Väl, jag brukar köra Birkenstock på sommaren.
Mm.
Och få den här klassiska Birkenstock-brännan på ovansidan av foten.
Just det.
Men som barn så vände sig någonting i magen. Och den var ju lite av en radiohit då på början på 70-talet.
Mm.
Jag tror den kom...
Exakt.
Ja, så att, väldigt musikaliskt. Alltså, han har tagit några kliv framåt musikaliskt om man jämför med Jöf och jag kan inte få upp en kokosnöt. Det är ju mycket mer... Där har han ju liksom lyssnat lite på så amerikansk Burt Bacharach och sådär.
Eller hur?
Ja, väldigt, väldigt välproducerat. Och med Gals and Pals som... skönsjungande som kolibrier i bakgrunden.
Just det, och där var bland annat Svante Thuresson var med i Gals and Pals ett tag, eller?
Just det. Ja. Precis. Oerhört vacker och väl, ja, och det är liksom musikaliskt njutbart, måste jag säga.
Mm.
Därmed inte sagt att inte The Gräsänk kring Blues också är musikaliskt njutbar, men inte lika njutbar. Och sen så den som kommer på topp nu, och nu är det också det att jag har ju bara ägnat 3 dagar åt Povel Ramel, så jag har ju inte grävt så djupt i skattkistan utan bara på de kändaste låtarna. Men den bästa, och det är ju bara rent...
Men vänta, nu har du på andra plats så har du Tar av skolan. Men då får jag gissa vilken som är på din första plats.
Vi kan recapa listan. På plats nummer 5 Far jag kan inte få upp en kokosnöt.
Mm.
På plats nummer 4 Itmahoa. Självplågare. På plats nummer 3 The Gräsänk kring Blues. Plats nummer 2 Ta av dig skorna. Ja, vad är plats nummer 1? Får jag ge någon ledtråd?
Jag vill inte ha någon ledtråd.
Okej.
Då tror jag att jag kan tänka mig att det kan dra åt 2 helt olika håll. Och då tror jag att antingen har det gått åt liksom full frontal knas och stilparodi. Och då är det i sådana fall balladen om Eugen Kork.
Okej.
Eller så går det vidare på det här vackra spåret. Och då är det De sista entusiasterna.
Mm. Du är ju fan helt jävla briljant. Därför att det är delad första plats mellan Eugen Kork. Nej, jag skojar bara. Det är De sista entusiasterna.
Ja, jag tänkte att det skulle för det, vidare på det här... Burt Bacharachiska så. Den är väldigt vacker tycker jag, alltså, och den är fin tycker jag.
Ja. Helvete. Den där typen av musik alltså, det flyttar mig, jag vet inte vart, men det är ett så här typ, jag sitter i en jävla skärgårdsbåt liksom, och det är perfekt väder och det är alltid bara gött och inget är dåligt och alla vuxna är snälla och nyktra och fast ändå lite lagom viniga. Det är så otroligt
Men det är väl De sista entusiasterna är väl liksom en liksom, det är väl glaset är halvfullt salm, tänker jag.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja.
Och se positivt på livet trots att det kanske går på röven ibland, så upp och hoppa.
Men också så att just där, när man lyssnar på den låten, så jag tänker lite på så här, hur vi ser på världsläget idag. Det är sån pessimistisk framtidssyn, och så när vi var senast i Västervik så träffade vi hur mycket barn som helst, jag och Per och jag menar, en tvååring som kom till våran, vi hade en liten show på en bokaffär i Västervik, och då kom en otroligt gullig tvååring, och det kändes så här, jag har en plikt gentemot den där tvååringen att lämna över någonting av den här världen, och då går det inte att gå omkring och tro att allt ska gå åt helvete och sen vi har de goda tiderna bakom oss, vi måste tänka att vi har de goda tiderna framför oss och försöka ha en liksom lite mer positiv bild av världsläget, eller åtminstone en idé om att vi har en möjlighet att vrida det rätt, och då tycker jag en sån här låt som De sista entusiasterna med Povel Ramel och Wenche Myhre är klockrent. Man behöver det, vi behöver inte så mycket showgazing depprock, utan vi behöver någonting som får oss att bara säga, jag kan fan ta ett tag i det här. Nu, det ska inte vara så svårt att lösa det här. Liksom.
Nej.
Så den kom på första plats.
Alltså på optimismens ledmotiv kan man säga.
Ja, och sen så är det
fint.
Otroligt. Ja, men jag är väldigt glad över att ha fått göra
det. Två som då inte kommer på listan som jag skulle lägga som bubblar är Eugen Kork, är ju väldigt rolig stilparodi på gamla sjömansballader. Mm. Och sen Jag diggar det. Är ju också apropå Wenche Myhre, är ju sån, den är ju jätterolig text faktiskt. Mm.
Jag kom aldrig så långt.
Nej, men, men det, sen så, det finns säkert massa fler som man skulle kunna rapa upp där. Men jag tycker det var en jävligt bra lista ändå. Alltså.
Tack så mycket. Tack.
Ja.
Ja, det är sånt som vi män gör när vi känner att, att vi inte riktigt vet vad vi ska göra i vår tillvaro. Vi gör en lista.
Men det är kul också, apropå då, att du inte har någon så här, att du, du har koll på programmen men inte jättemycket koll. Ja. Och sen då, ja, och sen bara gör det.
Ja, men det,
det är också apropå det, jag tänker bara apropå de sista entusiasterna, det är fan, det är fan nog så här lite livsgrädje, alltså, nu så här, nu ska jag förkovra mig på väl och så gör du bara det.
Ja.
Det är fan fint alltså.
Men,
tvålen också.
Vad sa du?
Tvålen. Jag undrar var är tvålen broder? Var är tvålen broder? Jag undrar bom. Den är fantastisk. Ja.
Den är fantastisk. Och även Johanssons Boogie Woogie Vals.
Ja.
Det är väl musikal, alltså i helvete musikaliskt. Och intelligent med rytmer. Och också att han på något sätt höll sig, försökte hålla koll på vad som hände musikaliskt i omvärlden. Vilket kan låta, det låter, alltså Itma Hoa låter ju bara som en rasistisk betraktelse. Men om man lyssnar på introt så har han ju ändå lyssnat på indisk musik.
Mm,
det finns ju någon burdun som trycker den framåt liksom där i starten. Det är häftigt att känna att det fanns någon hela tiden som var lite så här, men fan, han pratar ju till mig. Varför har jag inte liksom, varför har jag inte upptäckt programmet tidigare? Men nu är det gjort.
Du kanske behövde komma in i den gyllene medelåldern innan du kunde liksom till full uppskatta på.
Ja, verkligen. Mm. Sen så läste jag på lite, jag visste inte det, men båda hans föräldrar dog i en trafikolycka när han var 14.
Och han, ja, det har nog format honom.
Ja, men han säger så här, från den punkten så blev allt bara bättre och bättre och bättre.
Ja,
så han börjar varit antingen en mörker förnekare eller en i grunden väldigt ljus och positiv person. Liksom.
Mm, är det?
Mm.
Fan vad underbart. Ja. Men fan, det här var ju en jävla resa tycker jag. Vi ska runda av här, Anders.
Ja, det ska vi.
Ja. Men du, fan vad fint. Du, tack för att jag fick ta del av din Povel topp 5.
Mm.
Då tänker jag så här, ska jag göra en topp 5 till nästa vecka då? Mm. Vilken artist eller vem ska göra en topp 5?
Vi kan ta en som rör sig i samma land, så att du ska göra din Robban Broberg-lista.
Okej. Okay. Mm. Topp 5 Robert Robban Broberg. Mm. Ja. Ja.
Och jag ska då komma in med små intelligenta instick där och kommentera.
Ja, just det. Ja. Spännande.
Ja.
Se fram emot detta.
Mm.
Du, vi ska ju då återigen berätta att man kan bli patron på till den här podden på patreon.com/4meter. Mm. Då kan man ge en litet bidrag till oss varje vecka, plus att då får man då sitt namn lite kärleksfullt roastat av oss.
Ja.
Eftersom vi inte vet vem du är, men vi vet vad du heter.
Ja.
Mm.
Och ni som är intresserade av den nya Knyckersboken, Familjen Knyckers och Silverpokalen, kan köpa den för F-priset om ni kontaktar mig via Patreon. Jag vet att jag kan vara lite dålig på att kolla den mailen, för jag måste gå in på ett annat konto. Men ha lite tålamod bara, så kommer jag svara.
Slutligen då så vill jag göra reklam för två oslipat kvällar.
Mm.
Vi kommer till Göteborg den 13 maj. Då pratar vi om dödssynderna med komiker som Niklas Andersson, Elinor Svensson, Johannes Finnlaugsson, Ludde Samuelsson och Tina Bergerus tror jag. Och en Ola Sigurdsson som är forskare. 13 maj är detta. Och sen i Lund den 17 maj. Då kör jag min show Spriten för kanske sista gången. Ja. Och så kör Ola Aurell och Marcus Johansson sin show Manlig frigörelse. Båda två är väldigt roliga. Och man får alltså två shower till priset av en i Lund den 17 maj. Och biljetter till allt det här hittar ni som vanligt på oslipat.com.
Glöm aldrig bort det. Och Fritte, tack för idag.
Du, tack snälla du, Anders. Och hälsa din familj.
Och du hälsar din när de kommer hem. De kommer inte känna igen sig.
Nej, vad fan var det här för källare? Det är inte vår källare längre.
Ida, vad har du nu dåligt samvete för, Fritte?
Fattar du vad du har gjort? Det var hemliga dokument.
Okej, ha det gott. Tja.
Hej då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.